19. Under en ek. Solen stod en god bit ovanför bergen när Carede red genom skogen mot det så kallade Maldiverpasset, knappt 3 rastmil bort. Genom den 5 milsteg breda öppningen mellan bergen ledde vägen från Ibodar till Lugard, 1 milssteg söder om honom. En god bit före passet skulle han emellertid finna det läger som Ajimburra hade hittat åt honom. Ajimburra hade inte varit så dum att han försökte gå in i lägret. Så Carede visste fortfarande inte om han var på väg in i en dödsfälla helt förgäves. Nej, inte förgäves. För storfurstinnan Chuon. Varje dödsgardist var redo att dö för henne. På himlen fanns bara böljande vita moln, så det skulle inte bli regn. Han hade alltid hoppats få dö i solsken. Han hade bara med sig ett litet sällskap. Ajimburra på sin varnötsbruna häst med vita hovar för att visa vägen förstås. Den lille senige mannen hade klippt av sig sin fläta av rött hår med vita stråk, vilket sannligen var ett mått på hans hängivenhet. Bland bergsstammarna togs sådana flätor som troféer från offren i deras ändlösa fejder. Och att vara utan fläta innebar vanära inför alla stammarna och släkterna. Det var liktydigt med att självmant erkänna att man var feg. Han var hängiven Carede snarare än storfurstinnan eller kristalltronen. Men Caredes egen hängivenhet var sådan att resultatet blev detsamma. 2 av dödsgardisterna red bakom Carede i rödgröna rustningar som polerat så att de sken, precis som hans egen. Herta och ett par trädgårdsmästare som kom efter med sina långskaftade yxor vilande mot axlarna höll utan svårighet jämna steg med hästarna. Även deras rustningar glänste. Melitén, storfurstinnans Dershal Dame, som idag hade ett klarrött band knutet om sitt långa gråsprängda hår, satt på en grå springare med hög benföring. Och från hennes handled gick en Adames silverkoppel till kragen runt Mylens hals. Det hade inte funnits mycket att göra för att de båda skulle ge ett mer imponerande intryck. Men Adamen och Melitains blå klänning med röda fält och silver när ljungeldar på kjolen och bröstet borde dra blickarna till sig. Tillsammans borde allt detta innebära att ingen överhuvudtaget la märke till Ajimburra. Resten av styrkan var kvar hos Mosenge, för den händelse att det verkligen var en dödsfälla. Han hade funderat på att använda en annan daemon än Mylan. Den lilla kvinnan med det tidlösa ansiktet formligen hoppade i staden av iver att få se storfurstinnan igen. Hon saknade passande behärskning. Å andra sidan kunde hon inte göra någonting utan Melitain och var oanvändbar som vapen. Vilket hade fått henne att hänga skamset med huvudet när han påpekade det för Dershal Daemon. Hennes Saldame hade varit tvungen att trösta henne, klappa henne och tala om hur fantastiska himla ljus hon gjorde. Hur underbar hennes förmåga att hela var. Blotta tanken på det sista fick Carede att rysa. I och för sig kunde man väl tycka att det var fantastiskt att kunna utplåna sår på bara ett par minuter. Men han själv skulle nog behöva vara nära döden innan han lät någon vidröra honom i kraften. Och likväl, om det hade kunnat rädda hans hustru Kalja. Nej, vapnen var kvar hos Mosenge. Om det blev någon strid idag skulle den bli av ett annat slag. Den första fågeldrillen han hörde lät inte annorlunda än andra han hade hört under morgonen. Men så upprepades den längre fram. Och sen igen. Bara en enda drill varje gång. Upp i ett träd fick han syn på en man som siktade mot honom med ett armborst där han red. Det var inte lätt att se honom, för hans harnesk och hjälm utan visir var målade i en matt grön färg som smälte in i lövverket. Däremot hjälpte det att han hade en röd tygremsa knuten om vänsterarmen. Om han verkligen ville gömma sig borde han ha tagit av den. Carede tecknade åt Ajimburra och den lille senige mannen log mot honom som en rynkig blåögd råtta innan han lät sin valnötsbruna häst falla tillbaka bakom soldaterna. Han bar sin långa kniv innanför rocken idag. Han borde kunna passera som tjänare. Det dröjde inte länge förrän Carede red in i själva lägret. Det fanns inga tält eller andra skydd. Men långa tjuderlinor var uppspända i välordnade rader och det fanns många fler män i gröna harnesk här. En del följde hans sällskap med blicken när de red förbi, men det var inte många som var på fötter och än färre som höll i armborst. Tämligen många låg och sov på sina filtar, tveklöst trötta efter alla hårda nattliga ritter. Så fågeldrillen hade talat om för dem att han inte hade tillräckligt många med sig för att utgöra någon fara. De såg ut som välutbildade soldater, men det var vad han hade väntat sig. Vad han inte hade väntat sig var att de skulle vara så få. Och nog för att det kunde gömma sig fler bland träden, men det kunde ändå knappast vara mer än 7 eller 8 000 man i lägret. Alldeles för få för att kunna ligga bakom det fälttåg som Looney hade beskrivit. Han kände plötsligt ett tryck över bröstet. Var fanns resten? Storförstinnan var kanske hos någon annan grupp. Han hoppades att Ajimburra lagt märke till antalet. Han hade inte kommit långt när en kort man på en hög gråbrun häst kom honom till mötes och höll in så att Carede antingen måste stanna eller rida ned honom. Främre hälften av mannens gässa var rakad och såg märkligt nog ut att vara pudrad. För den skull var han emellertid ingen sprätt. För även om hans rock var av siden hade han på sig samma mattgröna harnesk som resten av soldaterna. Med hård, uttryckslös blick studerade han Melitane, Mylen och Ogierna. Hans min förändrades inte när han återsåg på Carede. Först Mert har beskrivit sådana rustningar för oss, sa han på en dialekt som till och med var snabbare och mer avhuggen än altaranernas. Vad förlänar oss äran av ett besök från dödsgardet? Först Mert? Vem i ljusets namn var först Mert? Fyruk Carede, sa Carede. Jag önskar tala med mannen som kallar sig Thom Marilyn. Talmains Delovinde, sa mannen, som tydligen ändå kunde vara hövlig. Vill ni tala med Thom? Nåväl, det kan väl inte skada. Jag ska föra er till honom. Carede manade sin Aldasar efter Delovinde. Mannen hade inte sagt någonting om det uppenbara, att Carede och hans sällskap förstås inte kunde få gå fria och avslöja var denna här befann sig. Så lite hövlig var han i varje fall. De kunde i varje fall inte få gå annat än om Caredes vansinniga plan fungerade. Musenge hade trott att han hade en chans på 10 att klara det och en på 5 att överleva. Själv trodde han att oddsen var ännu sämre, men han måste försöka. Och att Marilyn var här talade för att storförstinnan också var det. Delovinde satt av när de kom fram till en besynnerligt hemtrevlig scen inne bland träden. Folk som satt på fällstolar och filtar runt en liten eld där en kittel kokade under en stor eks utbredda grenar. Carede steg ur sadeln och tecknade åt gardisterna och Ajimburra att också sitta av. Melitjen och Mylen stannade i sadeln för att behålla överblicken. Av alla upptänkliga människor var husmor Ernan, som en gång hade ägt värdshuset där han bott i Ibordar, där. Hon satt på en trebent pall och läste i en bok. Hon hade inte längre på sig någon av de avslöjande klänningarna som han hade uppskattat. Men från ett kort halsband dinglade fortfarande den lilla juvelbesatta kniven ned över hennes imponerande varm. Hon stängde boken och nickade åt honom, precis som om han hade kommit tillbaka till vandrande kvinnan efter att ha varit borta ett par timmar. Hennes hasselbruna ögon röjde inte minsta oro. Kanske var intrigen ännu mer invecklad än vad sökaren mor hade trott. En lång, smal, vithårig man med nästan lika långa mustascher som Hartas satt med korslagda ben på en filt mitt emot en slank kvinna som hade håret uppsatt i en mängd pärlsmyckade flätor. Mellan dem låg ett stenbräde. Han höjde ena ögonbrynet mot Carrede, skakade på huvudet och återgick till att granska spelplanen. Kvinnan däremot glodde på Carrede och de bakom honom med oförställt hat. En knotig gamling med långt vitt hår låg på en annan filt tillsammans med en anmärkningsvärt ful liten pojke och spelade något slags spel på en röd tygbit med svarta linjer i ett spindelvävsmönster. De satte sig upp och pojken tittade intresserat på ogerna medan mannen lyfte ena handen som för att gripa efter en kniv innanför rocken. En farlig man och vaksam. Kanske var det Marilyn. Två män och två kvinnor som satt tillsammans på fällstolar hade samtalat sinsemellan när Carrede red fram. Men när han satt av reste sig en kvinna med sträng uppsyn och spände de blå ögonen i honom med en närmast utmanande blick. Hon bar ett svärd vid en bred läderrem som vilade snett över bröstet, så som en del sjömän brukade göra. Hennes hår var kortklippt snarare än friserat på det sätt som det lägre blodet bar det, och hennes naglar var korta och ingen av dem lackad. Men han var säker på att det var Egenin Tamarath. En kraftig man med lika kort hår som hon och ett skägg av det märkliga slag man bar i Ilian stod bredvid henne. Han hade ena handen på fästet till ett kortsvärd och stirrade på Carrede som om han tänkte delta i utmaningen på hennes sida. En vacker kvinna med mörkt midjelångt hår och samma rosenknoppsmun som Tarabonskan ställde sig också upp. Och ett ögonblick såg det ut som om hon skulle knäböja eller kasta sig framstupa. Men sen rätade hon på sig och såg honom rakt i ögonen. Den sista mannen, en smal kar i en lustig röd hatt som såg ut att vara snidad i mörkt trä, gav till ett högt skratt och slog armarna om henne. Den flinande blick han gav Carrede kunde bara kallas triumferande. "Thom", sa Delovinde. "Det här är Farrick Carrede. Han vill tala med en man som kallar sig Thom Marilyn." "Med mig", sa den smale vithårige mannen och kom ovikt på fötter. Hans högerben verkade vara lite stelt, kanske en gammal krigsskada. "Men jag kallar mig inte Thom Marilyn. Det är mitt namn, även om det förvånar mig att ni känner till det. Vad vill ni mig?" Carrede tog av sig hjälmen, men innan han hann öppna munnen kom en vacker kvinna med stora bruna ögon framrusande, följd av två andra. Alla tre hade Eishedenas tidlösa drag, så att de ena minuten kunde se ut att vara 20 och andra det dubbla, för att nästa ögonblick verka vara någonting mitt emellan. Det var mycket förbryllande. Det är Sherry Annie, ropade den vackra kvinnan med blicken på Mylan. Släpp henne! Du förstår inte, Jolene, sa en av de båda andra kvinnorna argt. Hon hade tunna läppar och smal näsa och såg ut som om hon kunde smula stenar mellan tänderna. Hon är inte längre Sherry Annie. Hon skulle förråda oss om hon finge en möjlighet. Teslin har rätt, Jolene, sa den tredje kvinnan. Hon såg bra ut utan att vara direkt vacker, med långt svart vågigt hår som nådde henne till midjan. Hon skulle ha förrått oss. Jag tror det inte, Edesina, fräste Jolene. Befria henne omedelbart, sa hon till Melitene. Annars ska jag... Hon avbröt sig med en plötslig flämtning. Jag sa ju det, sa Teslin bittert. En ung man i bredbrättad hatt kom galopperande på en trubbnosad varnötsbrun häst med djup bringa och kastade sig ur sadeln. Vad i domesvalgets namn är det som pågår här? Frågade han barskt. Carrere brydde sig inte om honom. Tillsammans med den unge mannen hade storfurstinnan Chewon kommit ridande på en svartvit häst med en teckning som inte liknade någonting han tidigare hade sett. Vid hennes sida red sig Lucia på en gråbrun häst, men han hade bara ögon för storfurstinnan. Kort svart hår täckte hennes huvud, men det ansiktet skulle han aldrig kunna ta fel på. Hon gav honom bara en enda uttryckslös blick innan hon återgick till att betrakta den unge mannen. Carrere undrade om hon hade känt igen honom. Förmodligen inte. Det var länge sedan han hade tjänstgjort i hennes livgarde. Han tittade inte över axeln men visste att en av dödsgardisterna höll tyglarna till Arginburras häst nu. Synbarligen obeväpnad och utan sin särägna fläta borde han utan svårighet kunna lämna lägret. Vaktposterna skulle aldrig se den lilla mannen. Arginburra var både en god löpare och bra på att hålla sig dold. Snart skulle Musenge veta att storfurstinnan verkligen var här. Hon har skärmat av oss, Mert, sa Jolene. Och den unge mannen ryckte av sig hatten och klev bort till Melitens häst som om han tänkte ta grimman. Han hade långa ben och armar, även om man inte kunde kalla honom reslig. Och runt halsen hade han en svart sidenhalsduk som hängde ner över bröstet. Det betydde att han måste vara den som alla hade kallat för Chilins leksak. Som om hans viktigaste egenskap var att en drottning hade honom som kelgris. Det var det förmodligen. En kelgris brukade oftast inte ha fler sidor. Det underliga var att han knappast var fager nog för en sån uppgift. Däremot såg han vältränad ut. Släpp skölden, sa han, som om han väntat sig att bli åtlydd. Carredes ögonbryn steg i höjden. Var detta kelgrisen? Mertilin och Mylan flämtade nästan med en röst och den unge mannen skrattade strävt. Det fungerar inte på mig, ser ni. Nu tar ni och släpper den förbannade skölden. Annars ska jag förbanna mig lyfta er ur sadeln och ge er smisk på stjärten båda två. Melitene blev mörk i synen. Det var inte många som vågade säga så till en Dershal Dame. Släpp sköldarna, Melitene, sa Carrere. Marath Damonen var på väg att omfamna Sidar, sa hon istället för att lyda. Det är omöjligt att säga vad hon skulle. Släpp sköldarna, upprepade han bestämt. Och släpp kraften. Den unge mannen nickade belåtet. Sen snodde han plötsligt runt och pekade på de tre Aesedena. Och nu sätter inte ni igång. Hon har släppt kraften. Gör det ni med, sätt igång. Än en gång nickade han, precis som om han var viss om att de hade lytt. Med tanke på hur Melitane stirrade på honom var han kanske det. Kunde han vara en ashaman? Kanske kunde ashamaner på något sätt märka om en daemon ledde kraften. Det verkade knappast troligt. Men det var det enda svar som Carrede kunde komma på. Samtidigt gick det knappast ihop med hur Tylin skulle ha behandlat den unge mannen. Endera dagen, Matt Cawthon, sa Jolene syrligt, kommer någon att lära dig att visa en ACD tillbörlig respekt. Och jag hoppas att jag kommer att vara där och se det. Storförstinnan och Seleucia gapskrattade. Det var glädjande att se att hon lyckades hålla sig vid gott mod trots fångenskapen. Att ha kammarjungfruns sällskap hade säkerligen varit en hjälp. Men nu var det dags att gå vidare. Dags att ge sig in i det vansinniga vågspel han bestämt sig för. General Marilyn, sa Carrede. Ni har utkämpat ett kort men anmärkningsvärt framgångsrikt fälttåg och har utfört underverk när det gäller att hålla era trupper gömda. Men er tur håller på att rinna ut. General Cheeson har listat ut ert verkliga mål. Han har vänt om med sin här och marscherar mot Maldiverpasset så fort han kan. Han kommer att vara här om 2 dagar. Jag har 10 000 man inte långt härifrån, tillräckligt många för att hålla er kvar tills han kommer. Men det skulle innebära fara för storförstinnan och det vill jag undvika. Låt mig ta henne med mig, så ska jag inte hindra er och era män från att ge er av. Ni kan vara på andra sidan bergen, i Mulvaneklyftan innan Cheeson kommer och i Marandi innan han kommer i kapp er. Det enda val ni annars har är utplåning. Cheeson har tillräckligt många man för att fullständigt tillintetgöra er. Det skulle inte bli något slag. 100 000 man mot 8 000 skulle vara rena slakten. De lät honom tala färdigt. Alla med fullständigt tomma blickar. Som om de var helt bedövade. De hade stor självkontroll. Eller så var de verkligen lamslagna av att Marilyns plan verkade gå i stöpet i sista stund. Marilyn strök sig över en av sina vita mustascher med ett långt finger. Det såg ut som om han dolde ett leende bakom handen. Jag är rädd att ni har tagit miste vad beträffar mig, fan general Carrede. Sen fortsatte han med plötsligt djup och bärande röst. Jag är lekare, förvisso en ställning högt över en hovbards, men någon general är jag inte. Den ni söker är först Matrim Cawthon. Han gjorde en liten bugning mot den unge mannen som just satte tillbaka hatten på huvudet. Carrede rynkade pannan. Var Tylins leksak härföraren, eller drev de med honom? Du har 100 män, dödsgardister och kanske 20 trädgårdsmästare, sa Cawthon lugnt. Utifrån vad jag har hört skulle de utan vidare kunna möta 5 gånger så många vanliga soldater. Men Röda Handen är inga vanliga soldater och jag har bra mycket fler än 600. Vad Cheeson beträffar, om det nu är karn som drog tillbaka sina trupper genom passet, så skulle han behöva minst 5 dagar på sig för att hinna tillbaka. Även om han listat ut vad jag tänker göra. Enligt de senaste rapporterna från mina spanare var han på väg åt sydväst längs Ibordarvägen så fort han kunde marschera. Den verkliga frågan är däremot denna. Kan du föra Chewon oskad tillbaka till Terrasin-palatset? Carrede kände sig som om Harta hade sparkat honom i magen och inte bara för att mannen använde storförstinnans namn så vanvördigt. Menar ni att ni tänker låta mig ta henne härifrån, sa han klentroget. Om hon litar på dig, om du kan föra henne till palatset utan fara för henne. Hon är i fara tills hon kommer dit. Om du inte visste det så är hela er förbannade, evigt segerrika fördömda här redo att skära halsen av henne eller slå in skallen på henne med en sten. Jag vet, sa Carrede med större lugn än han kände. Varför skulle denne man bara släppa storförstinnan när Vita tornet hade gjort sig allt detta besvär för att röva bort henne? Varför, efter att ha utkämpat sitt korta, blodiga fälttåg? Vi kommer att dö till siste man, om det är vad som krävs för att skydda henne. Det vore bäst om vi ger oss av omedelbart. Innan mannen ändrade sig. Innan Carede vaknade ur den här feberdrömmen. Det kändes verkligen som en feberdröm. Inte så fort. Cawthon vände sig mot storförstinnan. Chewon, litar du på att denne man kommer att föra dig oskadd till palatset i Ibordar? Carede undertryckte en impuls att rycka till. Må så vara att mannen var både furste och general, men han hade ingen rätt att använda storförstinnans namn på detta sätt. Jag lägger utan minsta oro mitt liv i dödsgardets händer, svarade storförstinnan lugnt. Och i hans mer än någon annans. Hon gav Carede ett leende. Till och med när hon var barn hade hennes leenden varit sällsynta. Har ni möjligen fortfarande kvar min docka, fangeneral Carede? Han bugade sig formellt för henne. Hon talade till honom som om hon fortfarande var under slöjan. Förlåt mig, storförstinna. Jag förlorade den i den stora branden i Sohima. Det betyder att ni hade kvar den i 10 år. Jag beklagar förlusten av er hustru och er son, även om han göt en modig och ärorik död. Få män går in i ett brinnande hus ens en gång. Han räddade 5 människor innan han stupade. Caredes hals snörpte ihop sig. Hon hade följt med i vad som skett i hans liv. Det enda han kunde göra var att buga sig igen, djupare den här gången. Nog av det, muttrade Cawthon. Du kommer att slå huvudet i marken om du fortsätter så där. Så snart hon och Chelusia samlat ihop sina saker, tar ni med dem härifrån och sätter av i full fart mot Ibordar. Chalmanes, få röda handen på fötter. Det är inte det att jag inte litar på dig, Carede, men jag tror att jag kommer att sova lugnare på andra sidan passet. Mertrim Cawthon är min make, sa storförstinnan med hög, klar stämma. Alla stelnade till. Mertrim Cawthon är min make. Carede kände sig som om Herta hade sparkat honom igen. Nej, inte Herta. Aldasar. Vad var detta för vansinne? Cawthon såg ut som någon som ser en pil komma flygande mot sitt ansikte och vet att han inte kan ducka. Förbannade Mertrim Cawthon är min make. Det var väl så du sa? Det måste vara en feberdröm. Det tog en minut innan Matt kunde säga någonting. Bränna honom. Det kändes som om det tog en hel förbannad timme innan han kunde röra en fena. När han väl kunde det ryckte han av sig hatten, stegade fram till Chewon och grep tag i lansettens grimma. Hon tittade ner på honom, lika sval som någon förbannad drottning på sin förbannade tron. Alla dessa slag med de fördömda tärningarna rasslande i hans skalle. Alla dessa skärmytslingar och räder. Och så måste de stanna när hon sa några få ord. Nåväl, den här gången begrep han att det som hade hänt var ödesdigert för eländige Matt Cawthon. Varför? Jag menar, jag visste ju att du skulle göra det förr eller senare. Men varför just nu? Jag tycker om dig. Kanske mer än bara tycker om dig. Och jag tycker om att kyssa dig. Här tyckte han att Carede stönade. Men du har inte uppfört dig som en förälskad kvinna. Halva tiden är du kall som is. Och resten ägnar du dig mest åt att försöka gå mig på nerverna. Förälskad? Chewon lät förvånad. Så småningom kommer vi kanske att älska varandra, Mertrim. men jag har alltid vetat att jag skulle gifta mig för kejsardömets bästa. Vad menar du med att du visste att jag skulle uttala orden? Kalla mig Matt. Det var bara hans mor som någonsin kallat honom Mattrim när han hade gjort någonting dumt. Och hans systrar när de skvallrade på honom för att han hade gjort någonting dumt. Ditt namn är Mattrim. Vad menade du? Han suckade. Kvinnan begärde aldrig mycket. Bara att få allt på sitt eget sätt. Precis som alla andra kvinnor han någonsin hade känt. Jag steg genom en cheer and grill till en annan plats. Kanske en annan värld. Folket där är inte människor. De liknar ormar. Men de svarar på tre frågor och deras svar är alltid sanna. Ett av dem jag fick var att jag skulle gifta mig med de 9 månadernas dotter. Men du har inte svarat på min fråga. Varför just nu? Med ett litet leende på läpparna lutade sig tjuven ned från sadeln och knackade honom hårt i huvudet med knogarna. Det är illa nog att du är vidskeplig, Mattrim. Men det här finner jag mig inte i. Förvisso en underhållande lögn, men likväl en lögn. Det är ljusets egen sanning, protesterade han och tryckte hatten på huvudet. Den kunde kanske ge ett visst skydd. Du skulle kunna ta reda på det själv om du kunde förmå dig att prata med en ACD. De kan berätta om Elfin och Elfin. Det skulle kunna vara sant, sköt Edesina in som om hon ville vara till hjälp. Det går att komma till Elfin genom en Tear and Grill i Tears klippa, så vitt jag förstår. Och det anses att de ger sanna svar på frågor. Mert blängde på henne. Stor hjälp hon var med sina så vitt jag förstår och det anses att. Chewen fortsatte att stirra på honom som om Edesina inte hade öppnat munnen. Jag svarade på din fråga, Chewen. Så svara nu på min. Vet du att Daemoner kan spå framtiden? Hon gav honom en sträng blick. Förmodligen för att hon väntade sig att han skulle kalla det för vidskepelse. Men han nickade bara kort. Vissa Ishider kunde förebåda framtiden. Varför inte en Daemon? Jag bad Lydia att spå mig strax innan jag steg i land i Ibordar. Det här är vad hon sa. Se upp med räven som får korparna att fly, för han kommer att äkta dig och föra bort dig. Se upp med mannen som minns Hökvinges ansikte, för han kommer att äkta dig och ge dig fri. Se upp med mannen med den röda handen, för honom ska du äkta och ingen annan. Det var din ring jag först fick syn på. Han fingrade utan att tänka på det på den långa sigillringen och hon log. Ett litet leende, men dock ett leende. En räv som skrämmer upp 2 korpar under 9 månskäror. Tankeväckande, inte sant? Och du uppfyllde just den andra delen. Så att jag kunde vara säker på att det var du. Seleucia gav till ett halvkvävt ljud. Och Chewen vickade på fingrarna åt henne. Den högbarmade lilla kvinnan drog sig tillbaka och rättade till huvudduken. Men den blick hon gav Mert borde ha följts åt av en dolk i hennes hand. Han skrattade glädjelöst. Blod och förbannad aska. Sigillringen var ett varuprov från en ringmakare som han köpt bara för att den fastnat på hans finger. Och han skulle gladligen glömma både Hökvinges ansikte och alla andra gamla minnen han fått om han bara kunde få ormarna ur skallen. Och likväl var det dessa saker som skänkt honom en hustru. Röda handen skulle aldrig ha funnits utan alla dessa gamla minnen han hade av länge sedan förgångna slag. Det verkar som om det påverkar mig själv lika mycket att vara Taveren som det påverkar alla andra. Ett ögonblick trodde han att hon skulle knacka honom i huvudet igen. Han gav henne sitt bästa leende. En sista kyss innan du ger dig av. Jag är inte på humör just nu, sa hon svalt. Domaren var tillbaka. Alla fångar döms till döden med omedelbar verkan. Kanske senare. Du kan följa med till Ibodar. Du har en uppburen ställning i kejsardömet nu. Han skakade på huvudet utan att tveka. Ingen uppburen ställning väntade Leilwin eller Domon. Och Aishedena och Röda Handen hade ingen plats där. Nästa gång jag möter Shonshanier lärde vara på slagfältet, Juon. Bränna honom, så skulle det bli. Hans liv verkade ta den vägen oavsett vad han gjorde. Du är inte min fiende, men det är ditt kejsardöme. Inte heller är du min fiende, make, sa hon svalt. Men jag lever för att tjäna kejsardömet. Jaha, då är det väl bäst att du hämtar dina saker. Ljudet av en häst som närmade sig i kort galopp fick honom att lämna meningen oavslutad. Vernin höll in sin långbenta grålle bredvid Tjuon, bligade på Carede och de andra dödsgardisterna, spottade genom en lucka mellan tänderna och lutade sig fram över den höga sadelknappen. Det är 10 000 soldater eller så utanför en liten stad, runt 5 mil västerut, sa den fete mannen till Mert. Bara en enda Shonshanier så vitt jag kunde se. Resten är altaraner, tarabonier, amardisier. Alla till häst. Saken är bara att de frågar efter folk med rustningar av det där slaget. Han nickade mot Carreda. Och ryktet säger att den av dem som dödar en flicka som låter väldigt mycket som storförstinnan får en belöning på 100 000 guldkronor. De dräglar efter dem. Jag kan slinka förbi dem, sa Carreda. Han hade en faderlig uppsyn, men hans röst lät som ett draget svärd. Och om du inte kan det, frågade Mert tyst. Det kan inte vara en slump att de är så här nära. De har fått vittring på er. Lite till kanske betyder Chewons död. Carreda blev mörk i synen. Tänker ni ta tillbaka ert ord? Ett draget svärd som snart kunde komma till bruk. Det värsta var att Chewon också betraktade Mert. Och nu såg hon sannoliken ut som en domare. Brände honom. Om hon dog skulle någonting torka ihop inom honom. Och det enda sättet att hindra det, att vara säker på att det inte skedde, var att göra någonting som han avskydde ännu mer än att arbeta. Förut hade han tyckt att fältslag, hur mycket han än avskydde dem, ändå var bättre än att arbeta. Efter att närmare 900 man hade dött på 5 dagar hade han ändrat sig. Nej, sa han. Hon följer med dig. Men lämna ett dussin av dina dödsgardister och några av trädgårdsmästarna hos mig. Om jag ska kunna locka bort de där soldaterna från er måste de tro att jag är du. Chewon lämnade kvar de flesta av de kläder Mertrim hade köpt åt henne eftersom hon måste färdas med lätt packning. Den lilla buketten av röda sidenrosor som han hade gett henne stoppade hon däremot ned i en sadelväska, invirad i en bit linnetyg, lika försiktigt som om den vore av tunnaste glas. Hon hade ingen att ta avsked av, utom husmor Ärnan. Hon skulle verkligen sakna deras diskussioner. Så hon och Selusia var strax redo att rida. Mylen log så brett när hon fick se henne att hon fick lov att klappa den lilla daimenen. Tydligen hade ryktet om vad som var i görningen spritt sig, för när de red genom lägret tillsammans med dödsgardisterna ställde sig männen i Röda Handen upp och bugade sig för henne. Det var nästan som att inspektera regementen i Sendar. Vad tänker du om honom? Frågade hon Carreda när de väl börjat rida bort från lägret i kort galopp. Hon behövde inte förklara vem hon menade. Det tillkommer inte mig att bedöma, storförstinna, sa han allvarligt. Han spejade hela tiden ut bland de omgivande träden. Jag tjänar kejsardömet och kejsarinnan, må hon leva för evigt. Som vi alla, fan-general. Men jag ber om er bedömning. En skicklig härförare, storfurstinna, svarade han utan att tveka. Modig, men inte överdrivet modig. Jag tror inte att han skulle göra någonting livsfarligt bara för att visa hur modig han är. Och han är anpasslig, en man med många bottnar. Och, om ni ursäktar, storfurstinna, förälskad i er. Jag såg hur han tittade på er. Förälskad i henne? Kanske. Hon trodde att hon skulle kunna älska honom så småningom. Hennes mor hade älskat hennes far, sades det. Och en man med många bottnar. Mertrim Cawthon fick en lök att likna ett äpple, så många lager som han hade. Hon gned sig över huvudet med handen. Hon var fortfarande inte van vid hur det kändes att ha hår. Jag kommer att behöva en rak kniv så snart det går. Det kanske vore bäst att vänta tills vi når i Bordar, storfurstinna. Nej, sa hon mjukt. Om jag dör ska jag dö som den jag är. Jag har tagit av slöjan. Som ni befaller, ers höghet. Med ett leende gjorde han honör genom att slå sin behandskade hand mot hjärtat så hårt att det klingade av stål mot stål. Om vi dör ska vi dö som de vi är.